Sebastian, välkommen tillbaka.
Tjena, tjena. Vad tag sen, va?
Det var det. Vad har du hållit hus?
Nej, men alltså, det har inte varit av ren lathet som jag stannat hemma, utan jag har varit upptagen med annat helt enkelt.
Men berätta. Håller sig inte på hals då. Vad har du gjort?
Nej, men jag har ju snackat skit om det med Allsvenskan hela tiden, men jag upptäckte att fan vad kul det. Så jag har börjat gå på matcher helt enkelt. Jag går på minst...
Vad häftigt.
3-4 om dagen.
Oj! Ja, det är... Ja.
Det är väldigt... riktigt kul. Det är kul att komma alltså, så nära fotbollen. Det är med distans.
Fotboll, så svenskan går du på 3-4 matcher om dagen alltså.
Exakt, 3-4 matcher om dagen.
Ja, okej, då måste du se mycket i så eller vad har du för favoritlag då?
Jag gillar ju de här Bollen BK.
Ja.
AIK med det. AIK med det. Ja, jag sa fel, AIK såklart. AIK är ett riktigt lag, Bollen BK är ju AIK. Jag tycker han Kevin Andersson Mats, den danska killen. Han har sån jävla så bra på huvudspel trots att han bara är 1,50 lång, alltså. Han är helt otrolig.
Men,
så
jag, men Sebastian, du står ju här och ljuger.
Okay. Jag har inte varit på Allsvenskan, jag var hemma, okej? Okay? Kan vi bara spela in podd?
Okej, men varför ljuger du?
Roligt. Rush är tillbaka, jag är tillbaka. Petter Lanén, du är också tillbaka.
Ja, jag är ju här tämligen ofta nu.
Mm. Jag skulle säga att du har etablerat dig.
Ja, men du var lite...
Vad var den här killen på ett bröllop sa till dig? Är du den här skådningen i Premier League? Eller i Kick and Rush?
Nej, han sa, jag lyssnar på Kick and Rush. Jag tycker det är jättebra.
Men vem var det som sa något? Just det var en som twittrade till oss. Twittrade till dig. Är du den där skådningen
ja.
I Kick and Rush?
Ja.
Det är
ju sant också, det är
ja, det finns ingen annan som kan det finns ingen att förväxla det med där.
Nej, jag tror aldrig det har varit någon skåning i Kick and Rush innan jag klev in.
Nej, Axel Pirby lobbade ju länge för att få vara med.
På riktigt?
Nej.
Betvivlar jag så jävla starkt.
Han har otroligt dålig koll. Det kan vi säga nu när han inte jobbar med sport längre. Han har ju ingen koll på Premier League.
Det roliga är
whatsoever.
Att, alltså, det här blir ett sidospår, men han ganska omskriven nu i Hänt Extra eftersom han är med efter 5 med Tilde de Paula. Mm. Så att om de snappar upp det här kan det bli en artikel. Vi får nästan skicka filen till Hänt Extra.
Till fyra för den hängs ut i podd. Ja, kan han, ingenting.
Ja, jag ser det.
Absolut, det är bara att citera mig. Du behöver inte söka mig först. Inte söka min agent. Nej, men alltså det jag sa i introt, det är faktiskt något av en... Inte halvsanning, trekvartssanning. En kvartssanning. Jag var faktiskt på Allsvensk match igår. Såg Blåvitt mot...
Bollen BK.
Ja, mot Bollen BK. Det var en habil upplevelse. Kunde inte sluta stirra på Blåvitt-klacken dock. För jag... Du vet hur jag har liksom ett sinne för karaktärer.
Mm.
Han som sitter med ryggen åt planen hela tiden.
Kappon liksom.
Ja, med en megafon och får igång supportrarna.
Mm.
Vem är han och varför gör han så? För han ser ju inte en minut av matchen.
Nej. Men han älskar väl stämningen och gemenskapen.
Ja, och fan, nu kommer jag bli hatad. Men jag har lite problem med folk som tycker mer om stämningen och allt det sociala omkring fotbollen än fotbollen. Fan, jag borde förbereda det här mer, för det här kommer jag bli dödad för. Men okej. Så här, jag tycker så här, jag kan bli lite provocerad när en klack, man inte ser på klacken att laget ligger under med 2-6. Förstår vad jag menar?
Ja.
Alltså de kör ju på lika mycket och Kappon också, oavsett vad.
Ja, men om jag får spela
djävulens advokat. Är det bra eller?
Ja, men om jag får spela djävulens advokat, är det inte då spelarna behöver det som mest och känner att de har sina fans med sig?
Det var det min bisittare sa till mig då.
Din bisittare?
Ja. Hon som satt på platsen bredvid mig. Och det kan jag verkligen förstå och sympatisera med. Men samtidigt så, jag kan inte relatera till det. För när Arsenal ligger under med 2-6, då är jag bara arg och ledsen, uppgiven. Och jag har det liksom inte i mig att stå och klappa och skrika och sjunga.
Men
det kanske är därför det är bra att jag inte är en liksom så här borta supporter som är liksom som är på varje bortamatch och är verkligen en viktig del i själva den här kulturen kring laget. För jag har liksom inte råvarorna. Jag har inte den här eviga peppen i mig.
Nej, men det är allsvenska fans kanske skulle säga att det är människor som du som har sett till att det är liksom begravningsstämning på jättemånga Premier League-arenor.
Ja, men det
du är den moderna fotbollen, Sebastian.
Jag tror jag är den moderna fotbollen, för jag vet inte, jag kommer ihåg när jag såg den här, du vet, Green Street Hooligans.
Mm.
Som handlar ju om West Ham.
Mm.
Och då är det är Laya Wood och så är det någon jävla, är det Hannem?
Ja, jag tror det är
Charlie Hannem. Och då säger Charlie Hannem till Laya Wood, för han ska liksom, Laya Wood är ju amerikan, och så ska han förklara hur det ligger till i London och sen. Well, Arsenal, they have great football but shit support.
Mm.
We have shit football but great support. Och då känner man så här, är du nöjd med det? Hade du inte heller velat ha, nu låter det hemskt, men hade du inte heller velat ha omvända? Är det inte fotbollen allt handlar om?
Mm. Ja, jag förstår vad du menar.
Om det är några allsvenska fans som lyssnar på det, så kommer.
Men det är ju också att man utgår ifrån att det är ett nollsummespel, att du måste ha en dera.
Man kan ju ha båda, som Bollen BK. Bollen BK,
ja,
har ju båda.
Eller Arsenal nu, shit football och shit support.
Ja, alltså på riktigt.
Men på tal om shit football och shit support, ska vi prata om vårt hjärteämne, laget i alla våra hjärtan.
Norwich.
Ett annat city tänkte jag på.
Ja, Manchester City.
Mm.
Som åkte på ett av de sjukaste resultaten i Premier League på länge.
Ja.
Norwich hade en skadelista med 7-8 spelare.
Ja, det var helt ungefär. Otroligt. Alltså, många bra för det, alltså så här, Moritz Leitner som jag tyckte har varit jättebra i början på säsongen. Grant Handley som är vad han är, men ändå varit liksom en konstant i deras backlinje.
Ja.
Och ändå så är de tämligen överlägsna.
Aarons, Hernandez, Zimmerman, Klose, Tribal. Många spelare. Jag kände ju så här med Norwich efter att ha sett dem i första matchen mot Liverpool. Okej, det här är ett väldigt kul lag, fotbollslag, med ett väldigt bra grundspel. Men mot alla topplagen kommer det bli massaker. För att Farke vill köra på sitt spel. Han är en Guardiola-tränare på det sättet. Han vägrar justera sig efter motstånd allt för mycket. Och det kommer bli många mål, men det kommer också bli många insläppta mål. Men här, visst, det var naivt och visst, de släppte in 2 mål, men de spelar också så pass bra och så pass effektivt att de slår det bästa laget i England. Så jag känner att jag får revidera det lite och säga att Farke, du gör ju helt rätt. Du ska ju spela din fotboll nästan oavsett vad. Sen är det hemmaplan, det är en viktig skillnad såklart. Men jag tänker att vi återkommer lite till Norwich och så snackar vi lite mer om City till att börja med. Mm. Vi ska snacka Pukki och allt det där sen, men City.
Mm.
Nu ska jag ställa en fråga till dig.
Mm.
Med tanke på hur tajt det är mellan Liverpool och City
och
hur tajt det kommer att vara.
Mm.
Kan skadan på Laporte, hur länge är han borta?
6 månader säger man nu.
Ja.
Det var 3-4 månader från början som blev 6 månader.
Kan den redan nu ha avgjort titelracet? Och det är drastiskt, men tänk på hur små marginaler det kommer skilja. Kan Laporte skada avgöra titelracet?
Jag var ju lite inne på det förra avsnittet också, att jag att det kändes ditåt. Då trodde jag inte att de skulle torska mot Norwich. Nej. Men jag säger ja, för att det finns liksom inte den naturliga försvarsgeneralen i City nu när kompani har lämnat och Laporte är skadad. Ja, jag tror att det kommer att bli väldigt avgörande.
Mm. Och Otamendi vi såg ju där i minst ett ingripande, även fast han och Stones var generösa, eller nervösa, generösa också. De är ju generösa mot anfallarna, helt klart. Otamendi, han är ju inte lika illa som De Michelis, som jag beskrev som en vandrande förlorande poäng.
Nej.
Men han och Stones är ju inte
det finns ju också
riktigt
grader i Dantes Inferno, och det vet du ju. Det.
Ja, men han är ju ändå, han har ju en felmarginal i sig.
Mm.
Det är ju den han har.
Och det har John Stones också.
Och det har John Stones också.
Mm.
Och det hade inte Laporte på samma sätt. Man kunde köpa liksom att Laporte tvingades bilda rara par med en av de här.
Mm.
Men när han är borta och de två tvingas ställa upp tillsammans.
Mm.
Det känns inte fullständigt stabilt. Och Pons Veinmo är ju en liksom fanbärare för...
Ja, härförare är han inte.
Nej, långt ifrån. Han står långt bak i ledet, låt alla andra bli dödade först.
Ja.
Sen vill han ha en medalj ändå, men det får du inte, Pontus. Nej, men han är en fanbärare för teorin att det spelar ingen roll vilka City ställer i mittbacken där. Då kan jag liksom ställa, vad jag kallar dem, Kevin Jansson Mads. Då kan ställa honom där.
Ja.
Det spelar ingen roll. Men... Och det kan jag hålla med om i en vanlig säsong.
Mm.
Men i säsonger som de här, när det kommer avgöras på kanske någon poäng hit och dit, då kan det ändå bli helt avgörande.
Ja, alltså grejen är att Pontus har rätt. Det är lite svårt att veta exakt vad man ska angripa det här, för det finns rätt många olika infallsvinklar på vad det var som, och det får man ju säga, hur bra Norwich än är så är det ju City som går bort sig. Mm. För de ska slå Norwich. Framförallt ett skadeskjutet Norwich alla dagar i veckan. Ja. I vanliga fall kan jag hålla med honom om det han sa förra veckan, att City behöver inte försvara i de här matcherna. För att de anfaller så effektivt att det inte finns utrymme och möjlighet för det andra laget att sätta dem, alltså sätta Citys försvar under press. Mm. Men om man börjar där någonstans så hade ju Norwich verkligen gjort sin hemläxa. För er som varit så populistiska har skaffat Athletic-inlogg som man kan läsa deras. Rafa Benitez skriver ju en kolumn där. Där han bara för några dagar, alltså några dagar innan City Norwich-matchen hade skrivit texten How to beat Manchester City. Mm. En punkt på det här var att stoppa deras rullians på kanten. Ja. Om man tittar på en vanlig match, vi säger, de vill gärna anfalla från vänster. Zinchenko kliver in i plan, David Silva ut och Sterling in också. Om det är så. Och där hittar de trianglarna för att hitta in till slut till Sterling i den här assistzonen. Och så gör de mål. Och så går det så jäkla fort. Blir de om andra laget sätter över mycket folk på den kanten så kan de växla över till andra. Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva. I den här matchen så funkar inte det alls. Norwich ser till att stänga båda de här ytorna extremt effektivt. City kommer ingenstans. Det i kombination med att de börjar slarva i sitt passningsspel gör att alltså Guardiola är ju en plan A tränare. Det finns inte så många plan B. Och där tar det stopp och då är det nästan som att spelarna blir desillusionerade. Norwich vädrar blod och sen så är de jätteeffektiva i sitt kontringsspel. Det är alltså sett ur Norwich perspektiv, jag kan inte se dem genomföra en match mer perfekt än vad de gör.
Nej, mot det här motståndet
heller. Nej gud, det är bara att lyfta på hatten för det är så fantastiskt bra av dem. Samtidigt måste ju City rannsaka sig själva. Hela laget gör en undermålig insats. Alltså framförallt ytterbackarna, både Zinchenko och Kyle Walker, är bedrövliga, tycker jag. Otamendi och Stones, ja, alltså Pukis 3-1 mål är ju en sån parodi på försvarsspel. Du vet, när man sitter och tittar på det, jag orkar inte ens bli arg. För att det är så, vad man kunde förvänta sig att de ska schabbla bort det här på det här sättet.
Men jag var med om något liknande helgen, jag kan inte riktigt komma på vad.
Ja, men och sen så blir det liksom större problem. Han väljer att vila Kevin De Bruyne. Jag förstår det. Det måste roteras under den här säsongen. Han har spelat internationellt. Det kommer en Champions League-match för lång bortresa. Absolut. Det ska funka. Men Bernardo Silva har inte kommit upp i samma nivå som han höll förra säsongen. Och han var helt osynlig här. Det var någon som skrev till mig att City saknar en spelare som Sané i det här läget. Någon som bara kan strunta i de taktiska direktiven.
En direkt spelare
som springer. Slå två gubbar och bara skicka in den. Och det City saknar det fullständigt här. Gündogan och Silva, det gifter sig inte alls. Gündogan är också otroligt svag.
Du pratade om det inför avsnittet. Du sa att det var the duo of death. Alltså just Gündogan och Silva. Att de inte får det att funka upp. Varför tror du det så?
Jag har lite svårt att säga vad det är. Men det
är de för lika?
Alltså, de är inte jättelika så ju. Men det är ju ingen som riktigt kanske är så direkt som man skulle behöva att de var.
Nej, för det har jag tänkt med Silva. För jag har ju ofta försvarat att han är ingen traditionell ytter. Det ska gudarna veta. Utan han är ju en så kallad playmaker-ytter. Och det kan man ju ibland bli frustrerad av. Men det känns som att han är nu... Och Silva är fortfarande jätteduktig spelare. Men han är nu i en så pass ålder där playmaker-ytter är ju oftast så här långsammare och omständligare än en direkt ytter. Alltså det är ju i sakens natur. Men nu är också han i en sån ålder där det blir liksom extra kännbart. Och där kan det bli extra frustrerande. Och det är där man vill ha en Sané typ. Och det är ju också så här, det är ju en större debatt kring vad ska en ytter göra? Vill man ha en direkt ytter som bara springer? En, vad heter han, Dennis Romedal som liksom bara kan springa.
Plockar du Dennis Romedal från
ingen så här? Ja, men en väldigt okomplicerad ytter som springer snabbt, Har en ganska så här, kan slå en bra passning snett inåt.
Ja, men Daniel James är väl ett ganska bra nutida exempel.
Eller vill du
för
ha
er som inte minns Dennis Romme då.
Eller vill du ha en Silva, eller som Arsenal nu ställer upp med, en Özil. Där du inte alls får samma sak. När det betalar sig, som du har gjort med Silva ibland. Ganska ofta. Som ändå så här. Men ibland kanske nu då. Då ser det hur bra ut som helst.
Ja, nej, men alltså,
för då känns det som att okej, shit, fan vad många playmakers mitt lag har.
Ja, nej, men och
jag menar, alla kan allt.
När de har ställt upp, när Citys mittfält har varit som bäst de här senaste åren, har det varit ett tremanna med Fernandinho som hållande David Silva och Kevin De Bruyne. Och David Silva accelererar på det korta passningsspelet, för där kan man rättmätigt säga att Kevin De Bruyne har vissa brister. Han är inte jättebra där. Men det långa spelet, det finns ju ingen spelare i världen som behärskar som han.
Nej.
Och då har City alla de nycklarna som krävs för att låsa upp alla försvar. Och då vet ju inte heller försvararna vad som ska vänta. Ganska snabbt här kändes det som att Norwich blev varse om exakt vad Gundogan och Silva skulle bjuda på, och då kunde de helt ställa in sig på det. De behövde, det var en enda gång den liksom långa bollen blev lyckad, och det var ju Bernardo Silvas inlägg till Agüeros reduceringsmål. Men annars skickade de ju bara mer eller mindre ofullständiga, alltså misslyckade inlägg. Och Norwich kunde jätteenkelt försvara mot det, för det långa hotet fanns inte.
Och det visar ju hur mycket man saknar De Bruyne.
Ja.
Vilket är för sig, alltså i efterhand, man ställer sig frågan till en början med att han inte spelar. Sen absolut, det känns ju som att han har ju haft sina skadeproblem. Det känns som att han är extra känslig för det här med kontinuerlig speltid utan vila. Man köper att han vilar honom. Och,
ja, men han kommer ju från ett år med svåra skadeproblem. Ja. Alltså, jag tror att Guardiola är rädd för att stressa in honom i det igen. Sen ska det ju sägas att förra året så City vann ju ett gäng matcher även utan Kevin. Liksom.
Det får man säga.
Och det kommer de göra utan Kevin även i år. Ja. Men här var det verkligen avsaknad av en X-faktor på ett sätt som City sällan behöver. Men när de behöver det blir det plågsamt tydligt hur mycket de behöver det.
Ja, men det är också så här, en sån här bra insats som Norwich gör med den här skadelistan, den gör det ju med en match på 200. Så City kommer ju in i den här matchen och vet ju att om Norwich spelar som de skulle gjort i de 199 andra matcherna så vinner de ju. Sen har de oturen att de har inte De Bruyne, Silva och Gundogan funkar inte optimalt i en match där Norwich också gör kanske säsongens bästa insats. Det här kommer ju bli säsongens bästa insats för dem.
Jag tror det också.
Jag har svårt att se att de kommer ha någon annan match som kommer vara stolta över än den här. Och då är det otur för City. Men det som är kul med den här ligan då är ju att den här matchen kan ju bli det som avgör allt.
Ja, och det är, alltså någonstans får man ju säga att det här säger jag och menar det nästan 100%. Men det är ju faktiskt kul, det måste jag säga, att det inte är bara så att City går och plockar 100 poäng år efter år efter år.
Jag blir otroligt provocerad av dig. Men, för jag fattar det, för ni har ju vunnit så många titlar att du kan liksom säga så.
Någonstans hade det ju till slut dödat ligan om det hade varit så per automatik.
Jo.
Alltså, där så finns det ju... Så här, första året när de tog 100 poäng, när de gick och vann sina 18 första matcher och ligan var avgjord.
Ja.
Då slutade ju matcherna vara intressanta att titta på. Ja. Alltså att se City, vad fan ska vi ta? Watford.
Det fanns på liksom, Etihad.
Ja, men det fanns ingen anledning att slå på TV:n.
Nej.
För liksom det långsiktigt så måste det här sker. Och sen så är det ju rimligt att det sker. Man kan inte förvänta sig att ett lag går och tar vinst. Alltså så här, vinner 15 raka, 20 raka.
Nej, i tre säsonger också.
Nej.
Alltså det här händer ju. Och det är det som är grejen. När vi sitter här och liksom...
Och jag sa analyserar. Också att jag menade nästan. Det är klart som fan, jag var pissförbannad i lördags.
Ja, men det är ju så här med de här lagen, med Liverpool och City. Att vi sitter och nitpickar. För att det är det enda man kan göra när det gäller de här lagen. För de här lagen är så otroligt bra, har så otroligt bra resultat. Så man får gå in på och skärskåda de här minsta detaljerna.
Ja, och alltså, du har rätt att ställa de kraven. Med tanke på pengarna som läggs ner på att, alltså framförallt i Citys fall, att sätta ihop den här truppen. Så ska du ju kunna förvänta dig att en match mot Norwich som är nykomlingar, det ska vara 3 poäng.
Även om de gör så här bra. Ska vi gå över till att prata lite mer om Norwich då?
Ja, vi gör det.
Tycker jag de känner. Team och Pucky. Är det här Nu ska jag döpa den här säsongen till Championships revansch.
Okay.
För det finns ju två anfallare då som öste in i mål i Championship. Tammy Abraham, Tim Pukki. Och vi har båda sagt att det kommer inte bli lika lätt i Premier League. Och nu typ har båda häng på topp, på skytteliga toppen. Det är tidigt såklart. Men det är ju klart att Tim Pukki, alltså bara hans grundspel, alltså man bara ser till allt han gör, så är han ju mycket mer än bara en måltjuv som hade tur i Championship. Jag fattar inte riktigt hur man kan dölja den här uppenbara begåvningen så länge, att man kan liksom tillbringa säsonger i Brömby och att ingen förstår att okej, du hör hemma på en betydligt större scen, och att han vid 29 års ålder kommer hit. Förstår, jag förstår inte riktigt den utvecklingen.
Nej.
Ja, men... vi har ju sett det flera gånger förut. Alltså typ, ja, men ta Jamie Wardy som också är en sån spelare som slår igenom väldigt, väldigt sent.
Men ta
jag fattar inte riktigt det där.
Nej, men ta Henke Larsson på riktigt. Alltså, han gjorde ju liksom slavsylt av skotska ligan år efter år år. Och man sa så här, ja, men han har inte testats på någon vidare nivå.
Ja.
Men sen, han gjorde ju bara ifrån sig såväl i Barcelona som United.
Ja.
Alltså, men jag vet inte, det är väl... Jag vet inte, det är svårt att säga exakt, men vissa kommer väl in i liksom peakar karriär om man gör det senare. Så vi har ju en tendens alla att man alltid blickar mot ungdom och du blickar mot nytt liksom. För att det är spännande och liksom löftet om potential är så mycket. Men Pukki har väl under åren samlat på sig det som tränare gärna pratar om, rutinen.
Ja.
Han vet vad han gör numera. Han har en trygghet efter sina år i Danmark på sin egen förmåga. Han fick liksom en inskolningsperiod i Championship. Och nu är redo faktiskt att göra extremt bra ifrån sig i Premier League.
Ja.
Jag är också förvånad. För att rent så här GV-mässigt statistik och historia talar ju till vår teoris fördel. Att det är, så här, det är större risk att det blir en Sylvain Ebens Blake än att det blir en Teemu Pukki. Men ja, det är svårt, för han har jävligt mycket, det håller jag med om.
Jag blir så imponerad om hans assist till Cantwell också. Jag tycker han funkar så bra där framme. Och... jag kan på något sätt köpa att man liksom alla man passar in perfekt i ett lagbygge. Och trots att man då är en begränsad spelare så kan man göra jättemånga mål. Det kan jag köpa. Men den här killen så känns det som att han är ganska komplett liksom. Och det är det jag inte riktigt fattar, att det inte skinner igenom tidigare. Sen man kollar igenom honom så har han ju liksom, han blev ju tagen till Spanien ganska snabbt. Från Finland. Det är uppenbart att folk har sett längs vägen att det här är någonting. Men att det ändå blommar ut så pass sent när han är 29. Alltså hade han varit 23 nu så hade det ju snackats om i alla fall Everton. Den nivån på klubbar.
Nej, jag tror nästan högre.
Ja.
Så pass bra har han ju varit.
Ja.
Men han har en intelligens som går igenom.
Det Guardiola pratar om efteråt också. Alltså otroligt intelligent spelare.
Ja.
Och det är väl det som kommer lite med erfarenheten.
Jag skulle tro det också.
Men jag vet inte, jag tycker det känns som att han har han kan ju göra 20 ligamål den här säsongen. Det känns så.
Ja, just nu gör det.
Ja.
Men vi har också sett ett Liverpool-matchen undantaget egentligen. Ett Norwich som det måste vara liksom att de maxpresterar.
Ja.
Trots allt. Jag tror att det kommer komma perioder som blir tuffare för dem att ta sig igenom. När de blir lite mer scoutade, lite tröttare, lite mer faktiskt sargade av de skadorna som har åkt på här. Men Pukki kommer nog fortsatt vara en väldigt framstående spelare. Av allting vi har sett hittills så finns det ju ingenting som tyder på att det här är någon slags slump. Nej. Alltså för att han har ju smartnessen och gör rätt saker hela tiden.
Ja, för det är en sak att råka stå på rätt plats vid rätt tillfälle ungefär 5 gånger i rad. Det är en helt annan när man är med och liksom konstruerar målen som han ändå gör.
Ja, vilket han gör gång efter gång tycker jag. Ja, nej, det är grymt imponerande. Jag är sjukt imponerad av han Cantwell också. Gud vad mycket boll det är den killen.
Och även Buendia. Fin spelare. Nej, kul med Norwich. Kul med att det inte bara är... Nu tar vi det igen. Sean Dyke-fotbollen som belönar sig ens för de sämre lagen. Kul. Svep undan fötterna på oss. Nyhetssvep. Det skrivs om och snackas om. Discussions from Britain. Svep. Nyhetssvep. Nyhetssvepet. Emanuel Adebayor känner du till, Peter?
Mycket väl.
Mycket väl, mycket väl.
Det var ju 10-årsjubileum av hans finaste stund på ett år någonsin.
Jag tänkte, kommer du ihåg, för du och jag lär ju ha båda ganska så här tydliga minnen av den stunden. Mm. Jag kommer ihåg exakt hur jag kände och hur arg jag blev. Mm. Adebayor var ju en spelare som, där man verkligen kände, man kände verkligen att Arsenal hade byggt upp den här killen. Mm. Och att han var skyldig klubben någonting. Mm. Men att han hade gått liksom hela tiden i Arsenal och pratat om Milan typ. Mm. Och sen drar han till City och så gör han det här målet och springer, ja,
hela planen
bort till Arsenal-supporterna, glider på sina knän, sträcker upp armarna. Då hade jag noll sympati för Emanuel Adebayor. Hur kände du själv?
Jag har aldrig känt sån kärlek till honom som jag gjorde exakt den stunden.
Och det alltså, förstår mig, för jag hade ju älskat en Arsenal-spelare som gjorde samma sak.
Ja, nej men alltså bara i det här som man i England pratar om shithousery.
Ja.
Det är ju maximalt. Alltså det är ju det årets Why Always Me-tröja.
Ja.
Och det är ju, alltså...
Det är sjukt att vi fortfarande, alltså att för, som du sa, det var 10-årsjubileum och alla skrev om det då.
Mm.
Att en sån händelse ändå lever kvar efter 10 år, det säger en hel del om nivån av shithousery.
Ja,
på det.
Men alltså för att minnas sådana här saker, Noah är ju lite så här idiot savant med sånt här, att han kan minnas när Darren Huckerby gjorde något mål för Newcastle 2002 i en helt obetydlig match.
Kan man klippa ut det här förresten så att han säger Noah är en idiot?
Noah är ju lite så här idiot. Jag har svårt att minnas saker om det inte finns en story att hänga upp det på.
Mm. Här fanns det en story.
Här finns ju en story. Mm. Och det här kommer ju alltid leva med en av den anledningen. Det är av sånt här, man bygger hela liksom legender kring människor.
Mm.
Och jag minns det varmt för att fy fan vad sjukt det var.
Det var otroligt, det var otroligt sjukt. Och det som är ännu sjukare då är ju att Adebayor, som ju, vi har ju läst ganska mycket intervjuer med honom efteråt. Han har ju bråkat otroligt mycket med sin familj och han är uppenbarligen en man med vissa labila drag. Jag slutade vara arg på Adebayor efter den här fruktansvärda skjutningen i Togo.
Mm, mm.
Där var väl 2-3 personer som dog.
Ja.
Lagbussen blev skjuten och i intervjun efteråt då, trots att han var City-spelare nu, så bara Adebayor en Arsenal-tröja.
Ja.
Och då förstod jag ju det här, att den här mannen är ju, han är väldigt speciell.
Ja, det är
han. Han är väldigt, väldigt speciell. Och sen dess har jag mer tyckt synd om honom. Och jag blev inte ens provocerad här. Alltså han, på 10-årsjubileumet åker han själv ut och lägger ut en bild på det här. Eller han repostar i alla fall.
Mm.
För då har BR Fotboll gjort ett inlägg om det här. Han repostar den.
Mm.
Inte nog med att han gör det, för det är också ganska så här. Det är lite som Cantona. Cantona sa att det han var mest stolt över var den här karatesparken.
Ja.
Det känns som att det är han mest stolt över, det är den här knee-sliden också. Inte nog med att han lägger ut det här då, utan han går ju också in och svarar på alla kommentarer. Alla ilskna kommentarer.
Ja, exakt. Skulle du säga att det är med värdighet han svarar, Sebastian?
Nej, det är mycket. Jag kan inte ens läsa upp alla dem, för det är väldigt många din mamma skämt.
Det är väl genomgående temat, skulle man väl säga.
Det är genomgående temat, din mamma skämt. Sen är det också så här, I'm 35 and can still buy your family to work for me. I went with your mom. Mom from behind, bearing your mom. Där blir det väl lite...
Alltså det här har lite den här grejen att så här, man ska ta till på första. Sen så tänker man efter en stund att så här, det här är så dumt och det är grabbigt och det är lite äckligt. Sen när man har läst 10 till så blir det...
Vi får något nytt då, för det är som att det här är en...
Men han är konsekvent, han svarar på alla de här, alltså typ Mohamed Salah 2001-kontorna liksom.
Men även så här när folk säger, det var ett Arsenal-fan som skrev så här, ganska sansat då. I understand why you did this in that moment, but to repost it 10 years later. You need to grow up, mate. Arsenal made you who you are today. Och då svarade Adebayor. Hade varit Adebayor hade jag ju skippat den kommentaren och istället skrivit något till någon som skrev
fuck you.
Men Adebayor svarade på den här och skriver, but I have better bank account than your entire family. I love this game. Ha 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 ha. Vad ska jag säga om man är Adebayor?
Jag
är en klubblegend i City.
Nej, det är han inte. Verkligen inte. En parentes, alltså det är ju egentligen bara för den stunden.
Ja.
Han är ihågkommen,
ja.
Skulle jag säga. Och jag tror att det man kan säga är det du sa innan, att det är en karaktär med vissa labila drag.
Mm.
Vi kanske ska var lite oroliga för honom snarare än något annat.
Ja, jag tycker han är en mörk Emmanuel Eboué. Det är allt jag säger. På något sätt. Oförutsägbar. Alltså,
väldigt mycket mörkare.
Ja, oförutsägbar fast inte på det här livfulla sättet med Emmanuel Eboué. Utan mer en total dåre. Apropå dumma saker.
Ja.
Engelska expertkommentatorer.
Ja, expert med såna här snuffar bredvid, va?
Helt klart. Och jag vet att vi gillar ju att hacka på de här människorna. Och ja, vi blir ju lika repetitiva men, som dem. Men
är det lite så här att man som mobbare skulle kanske säga att så här, de ber ju lite om det.
De ber om det, och det är på något sätt så att de ändå styr samtalet i så stor utsträckning att det måste finnas motkrafter. Och det är inte så att vi ensamma lilla, det här är ingen liten motståndsrörelse, utan det är ganska många som fördömer de här dumma sakerna de säger. Men jag vill ändå vara en del av den utvecklingen. Uh-huh. Jag vill för en gång skulle i mitt liv stå på den goda sidan.
Mm.
Moise Keane. Köpt från Juventus av Everton. Alla betraktas som ett stort kap.
Ja, verkligen.
Från ingenstans kommer Graeme Souness, gamla Liverpool-ikonen, ut och säger att han har hört att Juventus, anledningen till att de sålde honom, för det var ju lite förvånande, hypad talang, de säljer honom för 350.
Ja, 30 miljoner pund, ja, tror jag det låg.
Ja. Han säger, han håller på med saker utanför fotbollen som han inte ska göra. Mycket mer än så säger inte Souness.
Nej, det var ingen fotnot på hans påstående.
Nej, det var ingen C-uppsats han lämnade in, va? Utan det här är mer några kommentarer han slänger in. Han säger att han har hört där. Jag vet inte vilka kontakter Graeme Souness, eller han kan ju ha kunnat kontakter i Italien, absolut.
Ja, men man betvivlade lite, va?
När han är källan. Och Marco Silva går ut och dementerar det här. Moise Keane säger att jag tycker inte ens kommentera det här. I princip alla dömer ju ut Souness som en sån här klassisk så här slentrian gubbe som fördömer en ung svart spelare som är lite mer flärdfull. Han gillar bara sina liksom John Terry Jr. Det enda
Ashley Barnes
är hans spelare. Kan inte bli dumma. Då går Andrew Gray ut.
Oh, när man inte tror att det kan bli dummare.
Han har inga egna uppgifter.
Nej, det tror inte jag.
Men han litar därmed på Souness. Och efter att han sagt det så här, jag litar på Souness.
Ja.
Så håller han en lång monolog om hur Moise Keane liksom ska hitta rätt vägen.
Ja.
Och kom ihåg det här. Det här bygger han på ingenting. Det finns ingenting som pekar på att Moise Keane har gått in på fel väg. Det finns liksom inga så här bilder med Moise Keane när han tar kokain från Ashley Barnes rygg eller någonting, bara rygg. Utan det finns ingenting förutom ja, Graeme Souness.
Du vet så här, ibland när vi gör intervjuer här så frågar vi folk vad de har för drömlöpsedel.
Och då har du den.
Det är min drömlöpsedel.
Ja. Ashley Barnes blir folkkär.
Ja, tar kokain från Ashley Barnes rygg inför Andy Gray.
Okej, om de hade sett, om det hade hänt inför Andy Gray, då kan jag på något sätt köpa det. Men han bygger ju det här på ingenting. Och då sitter han då i den här jävla Bein Sports-studion med Richard Keys och de två sitter där.
Ja.
Och de sitter bara liksom spekulerar om det här. Och det blir klart en sanning. Plötsligt är Moise Keane en bråksake. Plötsligt är han liksom Gascoigne 96.
Ja.
Och det är det vi stör oss på så otroligt.
Ja, nej, men det konstiga är så här att alltså, det ska väl erkännas. Vi sitter ju inte alltid på all fakta.
Nej.
När vi drar slutsatser.
Nej, gud ska veta det.
Ja, men vi sitter inte heller i en så pass, vi når trots att vi har en del lyssnare så når vi inte så brett som Talksport gör eller BBC-studion i England. De styr ju samtalet på ett annat sätt och det är som du säger, och sen, det är ju samma sak som när Stephen Warnock sitter och gissar att Röda Stjärnan, att det är liksom rörmockare som spelar det här.
Jag gissar.
Ja, och det är liksom på något sätt.
Sen blir det ett fakta.
Men jag förstår inte hur man har modet att inte, du vet, lägga in en liten brasklapp att såhär, jag kan inte allt om serbisk fotboll, men, eller jag känner inte till Moise Keanes bakgrundshistoria, men.
Ja, och det blir ju, det finns ju liksom en seriös aspekt i det här att det är ju, vi har ju sett det med Sterling, vi har sett det med Pogba. Det är ju med största sannolikhet inte en slump att det ofta är unga, svarta, ganska så här
flärdfulla
extroverta typer som blir på något sätt måltavlor för de här pandisen.
Nej.
Och det är det som är den allvarliga och tragiska aspekten i det.
Tveklöst.
Och Moise Keane, vad har stackars Moise Keane gjort? Ja.
Alltså ett litet italienskt barn, väldigt begåvad, sett i fotbollstalang, säljs av Juventus, förvisso oväntat, men det kan ju vara så här att Juventus har en buyback-klass. Jag vet inte. Ja. Och bara tänker att han ska liksom förädlas i England innan de värvar tillbaka honom.
Plus att Juventus har ju liksom värvat otroligt mycket. De har ju liksom en stor rullians på spelare ut och in. Och det är ganska många som tycker att Juventus, de tar ju hem ganska stora skalper, men som tycker att de har en ganska konstig transfer policy nu, att de inte satsar ungt. Men jag har inte hört något om Italien om att Moise Kean ska vara liksom
läst noll om det.
Men ändå sitter Andy Gray. Okej, vi måste gå vidare. Men gud, den mannen alltså. Snälla Andy Gray, kan inte dyka upp i den här podden så får vi snacka lite mer.
Alltså egentligen skulle jag vilja stanna kvar vid, för jag bara tänker på så här, vad har vi för engelska vita fotbollsspelare har väl aldrig ställt till med problem. Joey Barton, Steven Gerrard har väl aldrig varit ute och fightats på krogen.
Nej, men han skulle aldrig slå ner en DJ. Nej. Alltså det har aldrig hänt. Och Frank Lampard och Wayne Rooney skulle aldrig supa ner sig efter ett landslagsuppdrag på en flygplats och stå och trakassera kvinnor. Det skulle aldrig hända, hör ni?
Nej, och det slår vi fast.
Från något otroligt ovärdigt. Ja. Andy Gray och Graeme Souness till VSL.
Ja.
Mitt kära Arsenal spelar ju ikväll i inspelande stund.
Ja, exakt. Vi vet ju inte exakt när
regerande mästare såklart.
Mot Manchester United, nykomlingen med svenska Lotta Örqvist.
Kommer det bli däng för dem, stackars Lotta?
Ja, men Arsenal övertygar väl inte helt och fullt i sin första
match. Kommer det bli däng? Ja.
Men där kan vi ju säga, vi sa ju i förra avsnittet att vi skulle fortsätta prata om VSL, och det kommer vi göra. Vi har haft lite spel den här veckan, eller den här helgen också har det varit lite matcher. Och det vi främst kan ta med oss är ju, tyvärr så har Spurs tagit sina första poäng. Sebastian, kommentar?
En stor tragedi i Londonområdet får man ju säga. Jag är inte lika provocerad som när de tar poäng på här sidan, för att Arsenal är ju så fruktansvärt mycket bättre på damsidan. Så är det.
Så det är lätt att
jag kan svälja det mer. Och Arsenal är ju släpande nu. De har ju bara en spelad match när vi spelar in, så de löser det.
Men det sätts ju press av dem av laget som vi alla älskar i VSL, nämligen Manchester City.
Inte så starkt känns det för.
Med Paulin Bremer, två mål. City, efter att ha varit lite skakigt i derbyt, premiären mot United, så var de extremt säkra mot Reading. Och det är fortfarande med Ellen White på skadelistan. Så att det är rejäl press på Viviane Miedemas Arsenal.
Press. Hon gjorde två mål om jag minns rätt för Holland, eller förlåt, Nederländerna i kvalet nu. Så det där löser hon lätt. Jag skulle, om jag bara får chansa. Nej, vi säger så här, om jag får göra en heltäckande bedömning baserat på fakta, så tror jag att Arsenal kommer slå United med 12-0.
Ja, allting tyder på detta. Vi hade önskat att vi hade kunnat prata mer om United Arsenal, som känns som den heta matchen, men vi får anledning att återkomma nästa vecka.
Vi återkommer nästa nyhetssvep. Eller vi återkommer nästa avsnitt. Det ser vi. Han gjorde en mål, va? Chelsea. Tröstmål. Ja.
Matchgenomgång.
Oj.
Matchgenomgång.
Matchgenomgång. Oj.
Genomgångsmatch.
Ja, 2-5 Wolverhampton Chelsea. Det kändes ju som old school topp 4 mot topp 4 pretendenter. Och där visade old school topp 4 som råkar vara ganska unga.
Ja.
Det är svårt att kalla dem old school topp 4 när alla deras spelare är 17 år gamla.
Ja, men alltså Chelsea. Märket på deras bröst är old school topp 4.
Det är Chelsea är en klassisk old school.
Men deras spelarnas celler har inte hunnit delas så många gånger. Säger man så?
Ja, sen har de troligen delats en miljard gånger, även fast de bara är 17. Men låt oss lämna vetenskapen därhen. Chelsea, efter, det känns, senaste gången jag var med här och när vi har pratat om Chelsea, då har det känts som att okej, det här Chelsea kommer att spela oerhört bra fotboll, men de kommer också kunna straffas. Det är väl i princip det de gör då mot Wolverhampton. De släpper in två mål och gör fem. Men det är svårt att inte, kan du komma ihåg senaste gången Chelsea var så här sympatiskt?
Det har faktiskt aldrig hänt.
Nej, det får gå bara typ så här Ranieri och när Sola var typ spelande tränare.
Ja, Jimmy Floyd Hasselbank tyckte jag mycket. Ja, men typ så sent, kan det ha varit sent 90 när de hade så här Celestin Babayar och Dennis Wise.
Det är, exakt, det är ju den epoken. Det är ju den epoken. För gud vad man uppskattar Chelsea och det de gör. Mm. Och vad man uppskattar också att en sån som Tammy Abraham, precis som Tim Pukki då, har liksom hittat det här lugnet nu. Mm. Och det här självförtroendet, det här momentumet. Och det känns som att speciellt det här målet han gör, 4-0 målet, där han rycker ifrån Wolfsbacken. Mm. Men liksom en ganska så här frädisk enkel dragning som egentligen är bara att han slår bollen lite framför sig och tar två långa steg. Mm. Och så är han fri. Mm. Och så gör han ett superhabilt avslut.
Ja, men först, jag tycker första målet, den här klassiska ryggen mot mål, snurr, avslut. Det är en klassisk nia som gör det där. Ja. Och han gör det som att det inte vore någonting, som det mest naturliga. Ja. Det är ju exakt det du vill ha av en sån kille.
Ja. Exakt. Och Mason Mount också jättebra. Mm. Gör det sista målet. Det känns ju som så här med Chelsea. Att jag tror fortfarande inte att Lampard är Chelsea-tränare om 2 år.
Mm.
Det står jag fast vid. Men däremot så finns det så oerhört mycket att gilla med det här Chelsea. Mm. Men det är också så här, hur bra måste det gå för att de ska köra vidare på det här när väl de får handla spelare igen?
Mm.
Det är lite det man tänker, att man vill att det ska gå så pass bra att de fortsätter köra på det här. För då måste det typ gå så här bra hela tiden.
Mm.
För att de inte ska, sen, det är inte så att de kommer börja fasa ut Abraham och Mount.
Nej, men Tomori nu till exempel. Som gjorde ett väldigt spektakulärt mål, försvararen, men de släpper fortfarande in 2 mål och det är inte superstabilt bakåt till Chelsea. Så jag håller med, där kommer det ju fasas ut. Ja. Det är jag ganska övertygad om också.
Men vad hade du för stats åt mig när det gäller med Chelsea?
Men,
som verkligen är en tydlig indikator på det vi pratar om.
Ja, Chelseas 11 första mål den här Premier League-säsongen har gjorts av spelare från deras egen akademi som är 22 år eller yngre.
Mm.
Och där är det, alltså jag vill väldigt gärna säga att det här försäljningen av Eden Hazard var liksom det sista av det gamla Chelsea.
Ja.
Det gamla maskinen Chelsea, någon slags Mourinho-Chelsea. Och detta är liksom starten på ett välbehövligt ansiktslyft på något sätt. Och någonting som skulle kunna skapa svallvågor i hela ligan, att så här, ni behöver inte skicka alla på lån till världens alla hörn och sen aldrig låta dem spela. Alltså kunskapen finns i era lag.
Sen det är det som gör det så sympatiskt, och det är därför man, även fast jag kommer aldrig vilja att det går bra för Chelsea,
nej,
så kan jag på något sätt se ett större värde i det. Ja. För att det här är ju onekligen en säsong där krisklubbarna i topp 4, och nu säger vi kris med ganska små bokstäver med tanke på att de ändå är där uppe.
Mm.
De har liksom av massa olika till varandra kopplade skäl behövt satsa ungt. Alltså Arsenal har behövt liksom fasa in Willock och Reiss Nelson och så. Och Chelsea behöver också göra det.
Mm.
Men man hoppas ju att det som en lycklig slump att det också kan leda till långtgående konsekvenser.
Mm.
För det ska man ju veta, att alla liksom så här, alla bra klubbar, riktigt bra klubbar i världen har ju på något sätt haft en akademikomponent. Liksom.
Mm.
Det är ju de engelska klubbarna där som på senaste åren har halkat efter, känns som.
Ja, verkligen. Men det jag vill säga också så här, det är säkert andra fans till andra lag som undrar det. Om, säg mig som håller på City, att hur kan du hålla på en klubb som jag gissar för många känns helt själlös. För mig känns det ju inte så. Men det är lite den bilden jag har haft av Chelsea.
Mm.
Alltså när folk säger att de håller på Chelsea blir jag så här, ja, fast inte på riktigt, va?
Nej.
Det finns liksom ingenting att älska.
Nej.
Men nu ser jag, alltså det är nästan så här, det får gå hur det går.
Mm.
Men min känsla är att nu finns det ju ett Chelsea att älska.
Det finns en klubbikon vid rodret, och det finns spelare som man så gärna vill att det ska gå bra för. Mm. I Abraham, Tomori och Mount.
Och jag tänker mig att ut fansperspektiv så kan det vara värt chansningen, att det kan gå käpp åt helvete. Det kan få till och med sluta 7:a i värsta fall.
Ja.
Men det finns någonting att liksom hålla tag i och tycka om.
Men det är det som är grejen, att vi pratar om den minst tålmodiga klubben i världen. Mm. Det är bara lite så jag känner att okay,
ja, jag vet, jag
ska,
vet.
Ska de plötsligt ha hämtat skinn och fått ett tålamod?
Mm.
Alltså, jag hoppas det är så. Men jag ser ingen, jag tycker inte historiken de senaste, ja, vad är det, 15 åren?
Nej, typ.
Ja, har pekat på det.
Nej, alltså, men, vi får ju svaren nästa sommar.
Ja.
Och jag tror som du tyvärr att vi kommer bli ganska besvikna. Alltså i ett sånt här, det kommer att värvas ganska tungt. Mm. Det kommer att fasas ut spelare som den här säsongen har fått liksom tid att skina.
Ja.
Kommer att förpassas. Och så är det good old Chelsea.
Ja, trist kan man ju tycka.
Ja.
Jag blev, du vet att jag är ju en man med ett väldigt lugn i sig.
Ja, det är du känd för.
The Rock brukar jag kallas. Mm. På reaktionen här.
För dina svällande biceps.
Ja, dels det. Men
och ditt polynesiska blod.
Jag tänkte mer på en bokstavlig sten.
Ja, okay.
Inte
ja.
På
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson, som gör kanske 5 filmer om året.
Otroligt vad produktiv han ja. Är. Alltså Hollywoods Frank Zappa.
Hur kan han göra fler filmer per år än vad vi har poddar? Med tanke på att det tar max en timme för oss att spela in på. Hur som helst. Vad pratar vi om? Jo, men jag är lugnet själv.
Mm.
Men när jag hör folk jämföras med Dennis Bergkamp, då väcks någonting till liv av mig.
Mm.
Eller hos mig.
Mm.
Jag blev vansinnig.
Mm.
Men nu har ändå det här gjorts.
Mm.
Berätta.
Jo, Liverpool, för en som inte såg matchen, Jethro Willems kan skjuta med högern. Det visste ingen.
Nej.
Men det gjorde han. Och sen efter 37 minuter fick Champions League-legenden Divock Origi gå avskadad och Bobby Firmino hoppa in.
Mm.
Han är väldigt, väldigt duktig.
Mm.
Och extremt bra just nu. Och hans framspelning till Salahs 3-1 tror jag det är ju en svårslagen delikatess. Där han tar emot bollen med ryggen mot mål och utan att titta klackar fram den i Salahs steg. Och där kom liksom jämförelserna till Dennis Bergkamp när han var som bäst. Att det är liksom den här tekniken, lekfullheten och intelligensen som man såg hos honom, ser man hos Firmino. Och David Maddock, Disco Mirror va?
Den näst mest kända disco i
ja, exakt. Utnämnde Roberto Firmino till ligans viktigaste spelare.
Ja.
Och då börjar jag bolla över frågan, säger är han en 10-talets Dennis Bergkamp och är han viktigaste ligan?
Men så här, det första jag tänkte på när jag hörde det här, förutom att jag blev vansinnig, så här blir jag faktiskt. Jag tycker Firmino är en fantastiskt duktig fotbollsspelare. Och det man kanske kan peka med Firmino och Bergkamp, det de har gemensamt, det är att båda två är anfallare.
Mm.
Men de har inte målproduktionen som en klassisk striker ska ha.
Nej.
Och det är också argument som används av typ outbildade rivalfans. Bara, de säger, de sagt så om Bergkamp, om han var så bra, varför gör han inte fler mål? Och så tar de fram någon spelare som har kanske 10% av Bergkamps förmåga och pekar på att han gjorde fler mål på fler matcher. Och då tar man sig för pannan. Och samma sätt tar man sig för pannan när folk säger att Firmino kan uppgraderas eller bytas ut.
Mm.
Han gör inte så många mål. Det är Salah Mané som gör målen. Så på något sätt, absolut. Jag kan liksom köpa jämförelsen att siffrorna, i alla fall inte de här rätt ytliga siffrorna, kan liksom aldrig påvisa hur viktig Firmino är. Men alla vi som har sett Liverpool vet ju. Alltså, jag tycker inte ens, det är inte ens, folk brukar snacka om Firmino som någon slags så här hipsterspelare.
Mm.
Men det är väl ingen som tvivlar på att Firmino är fantastiskt duktig och jättebra och viktig för Liverpool.
Nej,
det är väl
men,
bara
nej,
totala...
men han får väl de facto inte riktigt den uppskattningen som hans fotbollskvaliteter borde få.
Jag kanske överskuggas som Mané och Salah.
Mm.
Det kan jag hålla med om. Men jag tror ändå så här att folk som tittar på Premier League och han är oerhört uppskattad i Liverpool-leden till exempel. Där är ju de tvekar ju inte på hur viktig han är.
Nej, men i det här safe spacet kan vi säga att det är väl det sista stället du kan ta alltså...
Ja, där vill man inte vara uppskattad.
Nej, men alltså det är lite så här.
Den kärleken kan man ha.
Jo, men där är ju Joel Matip världens bästa försvarare. Det är som turkiska Twitter. Det är liksom ett träsk.
Vilka ska känna sig mest förelämpade av den jämförelsen? Turkiska Twitter eller Liverpool fansen?
Please come to gala, ja. Joel Matip is the best.
Åh herregud, tänk dig en slags mellan de två. Det vore otroligt.
Och du tror att du kommer bli hatad för allsvenska jämförelsen. Ja, vänta tills det här når Liverpool Twitter och turkiska Twitter.
Jag säger så här. Bergkamp-jämförelsen, det beror ju också lite på att Bergkamp var ju assistkungen och nu gjorde Firmino. Jag tycker än så länge har Firmino inte samma status i Premier League-historien som Bergkamp har. Mm. Men jag blir faktiskt inte så förelämpad av den jämförelsen. Och det är typ den finaste komplimangen jag kan ge Firmino. Mm. Att jag inte blir så förelämpad. Serge Aurier. En spelare som faktiskt har haft lite mer så här befogad bråkstakestämpel.
Ja.
Än den gode Moise Keane. Utan han har ju faktiskt varit i skandaler på riktigt liksom.
Mm. Och det är ju inte bara i Tottenham utan även när han var i PSG, ja, så var han ju
absolut
stökig.
En stökig spelare. Som man nog trodde var på väg bort i sommar.
Mm.
Men som nu har fått spela för att de sålde Trippier till Atletico.
Mm.
Och som går in och gör en helt osannolikt bra match.
Ja,
när Tottenham slår Spurs, när Tottenham slår Palace med 4-0.
Allt.
Han är inblandad i princip allt, både defensivt och offensivt.
Ja.
Gör en helt sinnessjukt bra match.
Ja.
Och det är lite som ett team med Pukki, alltså varför har de gömt det här? Jag tar tillbaka det jämförelsen. Nu såg jag det i min där. Jag menar inte klart att han är exakt som team med Pukki. Och det har varit tvärtom. Han har ju liksom han tar sig PSG, tar sig Spurs. Han har ju verkligen fått de absolut största chanserna.
Ja, men är inte Serge Aurier till skillnad från Timo Pukki en spelare som under åren har visat upp de här liksom flash in the pan, jo, när han helt plötsligt är lika bra som Dani Alves när han var bäst, ja, liksom bara liksom kan dominera den kanten för att sen försvinna i 9 matcher.
Ja.
Jag tror att det här är lite samma sak.
Det kan det vara, eller så har Spurs från ingenstans, för man älskar ju när det händer ens eget lag, att man har en utvecklad spelare som typ är på väg bort och så plötsligt så kommer han in i ett stim och är bra. Och då är det nästan som att man har köpt en spelare. Like a new signing. Fast det går att applicera på skador mer. Här menar jag mer när de liksom hittar...
Det går väl egentligen bara att applicera på Abu Dhabi.
Ja, det är väl... tyvärr sa Wenger det om fler spelare. Okay. Låt oss lämna därhen vilka det var. Ingen av dem kändes som en new signing. Tyvärr, måste jag säga. Coquelin till exempel.
Ja, okay.
Fast han har i och för sig ett bra halvår innan allt gick åt helvete. Nej, men jag skulle säga att Aurier är like a new signing. Kombinerat dem med Son, som kanske hade den första matchen för säsongen där verkligen var så bra och så effektiv som han var under slutet av förra säsongen.
Mm.
Och det är ju ett enormt spännande lag Spurs har.
Ja, jag väntar fortfarande på att Son ska hitta den riktiga konsekvensen när hans toppar liksom verkligen lever så många matcher som det behöver göra, för då borde han liksom klassas som, alltså, ja,
att han ska ta manésteget.
Ja,
alltså
exakt.
På riktigt, att vara en spelare som är liksom ditt lags näst bästa målskytt och har liksom 20 mål i sig.
Mm,
Det är det steget man tror att Son kan ta.
Jo, men det är lite dags för honom att göra det. Han har kommit in i den åldern där han ska nå sin peak. Och jag vill ju tro av det man har sett när han når sina toppar, att han har kvaliteten i sig. Mm. Att på samma sätt som, jag vet, såg du Manés kvitteringsmål mot Newcastle?
Mm.
Det är så läkande enkelt han gör det. Och Son har ju gjort det vid tillfällen. Han gör det här mot Palace liksom.
Den volleyn han gör ju på Aurier's boll.
Ja.
Såklart. Det är också så här, lekande lätt.
Ja, nej, men
varför gör det svårt för dig?
Nej, exakt. Han bara sätter dit den.
Mm.
Och det är ju sånt som man har sett från City Hall, så Aguero göra i hur många år som helst. Därför är han liksom en av Premier Leagues bästa någonsin. För att det är inga konstigt, han bara slår in bollen liksom, så kan vi ta det andra sen. Och för Tottenham, med tanke på att det har ändå börjat lite skakigt och, ja visst, Palace slog United, men 4-0 mot Palace, jag vet inte hur mycket det säger. Men det är viktigt för Tottenham, tror jag, framförallt med Eriksen lite unsettled, att Son tar det här klivet om de ska liksom ta kommando om den där tredje platsen.
Ja, jag tror tyvärr blasklapp här att det här var början på en islossning för hela Spurs.
Mm.
Jag tycker ändå det ser så pass bra ut nu att nu kommer de få upp sånt där hemskt Pochettino momentum nu, där de är överallt, och jag tyckte Eriksen också såg i alla fall i sekvenser bra ut.
Mm.
Så han är unsettled. Unsettled är lite mer där, Christian.
Vi kan alla ta tröst i att det är Spurs. De kommer spursa till det här.
Hoppas det. Apropå spursa till det. Kan vi säga att Arsenal gjorde något annat i den vidriga matchen mot Watford. 2-0. Aubameyang är ju...
mycket skicklig anfallare.
Ja, jag var på väg att säga ligans bästa renodlade striker. Men jag vet inte riktigt om man kan säga så. För det, vi har ju Aguero där.
Harry Kane.
Harry Kane där. Jag tycker faktiskt han är typ lika bra som Harry Kane. Mm. Men Harry Kane är yngre också. Så mm. Harry Kane kan ju bli bättre. Men jag tycker bara det är så fint att Arsenal har en anfallare där man känner sig helt trygg med att ja, men du kommer göra över 20 mål alltså, utan problem. Och ingen i den främre halvan ska klandras. Özil gör en helt okej match. Ceballos är lite för bra dribbler och lite för dålig på allt annat, känns jag. Nej, men han är ju den nya Casola, att han är omöjlig att ta bollen ifrån.
Sen jag tycker ändå han har ett passningsregister.
Jo, det har han. Jag överdrev. Jag säger bara att dribblingen är ju det han är absolut bäst på, att behålla bollen. Men han är jätteduktig. Hur som helst, ingen där framme kan klandras för, utan det är ju där bak. Och vi återkommer till det här att Unai Emery vill ju, som alla moderna fotbollsspelare, påbörja spelet utifrån backlinjen. Det säger ju ingen konstig ambition. Alla vill ju. Alla vill ju. Vi såg ju redan när han hade checkmål att det bjöd på stora svårigheter.
Bentleno har ju förbättrat, ja, ska jag säga. Mycket bättre målvakt med fötterna.
Exakt, men då känner man så här när man såg check typ slutbollen till inkast i ett bra läge. För slår man bort bollen till inkast, då är det inte farligt. Så det var det man hoppades på. Snälla slå ut den till inkast varje gång. Men ibland gör han inte det. Ibland slår han ut bollen till mötande anfallare och det blir katastrof. Redan då känner man, okej, antingen får du byta ut check. Eller så får du säga till dem, okej, vi får vänta med den här optimala spelmodellen man spelar från bak. Från backlinjen. För vi har inte spelare till det. Byter ut check till en och det går lite bättre. Nu spelar han ju med Socrates bredvid Dalglish. Passningsfot, bra.
Ja, det har ju aldrig varit det han ifrågasatt.
Socrates passningsfot, inte lika bra.
Nej.
Det kan väl du hålla med om också?
Jag håller faktiskt med dig på den punkten.
Då ser vi då Norwich 1-2 mål då, reduceringsmålet. Socrates. Får ju höra att han ska spela längs marken hela tiden. Gör ju det, rakt till Tom Cleverley. I kanske en av de sämsta enskilda aktionerna vi kommer att se i Premier League den här säsongen.
Ja, fast det sjuka är att det kommer ju knappt 24 timmar efter Otamendis, alltså nästan identiska idioti.
Jo, absolut. Jag kanske talar med känslan när jag säger att jag tycker saker är värre. Och då är det ju den här, då känner man ju så här med mig. Du kan inte förlita dig på att Socrates ska slå de här bollarna. Han är för dålig för det. Och jag förstår på något sätt att du har som ambition att göra det. Men till vilket pris? Förstår du hur jag menar?
Jag förstår vad du menar.
Det finns en naivitet i det här. Att liksom vilja spela ett spel. Någonstans inse att man inte har spelare till det. Men ändå spela vidare med det. Vi ser det med check. Vi ser det nu med, eller såg det med check. Vi såg det nu med Socrates. Sen David Luiz. Urusla skittackling när det blir straff där för Norwich. Det är ju vad det är. Vi vet att David Luiz har det i sig.
Jag såg faktiskt en statistik på att han på så här 160 matcher för Chelsea hade dragit på sig tre straffar och han har gjort två straffar i Arsenal på 4-5 något sånt.
Ja, och han har ju de här idiotinsatserna i sig. Det visar ju verkligen.
Ja, men är det så att resten av Arsenals defensiv är så svag?
Ja.
Att han utsätts för de här lägena att vara en idiot mycket oftare än vad han var i Chelsea.
Ja.
Att Chelseas tämligen mycket bättre defensiva maskineri sällan utsatte David Luiz för de här lägena.
Och när de gjorde det så hade han ju verkligen även i Chelsea en benägenhet att göra dumma misstag.
Absolut, men det hemska här är ju att när han inte har någon som hjälper honom på allvar så kan det ju, för det som han tänkte när de tog in Luiz, att så här, ah, men det finns rutin, han har mognat i Chelsea. Jag tänkte de här sakerna, att det är så här, 8 miljoner pund är bra, de behöver då in en försvarare. Men att kanske få revidera det helt, för att när han inte har uppbackningen som krävs så kommer han vara en vandrande förlorad poäng. Han är ju liksom Demichelis utan hästsvansen.
Ja, alltså framförallt är det ju så att ett Arsenal som de ser ut i andra halvlek, som är helt håglöst och som tappar boll så oerhört mycket. Att slut satt jag bara och skrek, men kan ni behålla bollen i 2 sekunder? För Watford, ska jag säga så här, Watford inledde ganska bra. Bra pressspel. tappade sen allt. Tröttnade. Deulofeu springer precis som han vill. Gör vad han vill. Är liksom i, om han har bollen så är han i två av de sekunderna, två av fem sekunder så är han världens bästa spelare. Sen gör han något dumt. Och så rinner bollen ut. Och de tappar pressspelet. Arsenal gör ungefär som de vill. Gör ingen jättebra match, men går ändå in halvtid med 2-0. Sen i andra halvlek så hittar ju Watford någonting. Kanske på grund av att de har en ny tränare i Chico Flores. Och de har en helt annan intensitet.
Inte Chico Flores, det är väl den gamla spons i mittbacken. Kike Sanchez Flores.
Jag tänkte fel. Jag ber om ursäkt för det. De hittar en helt annan intensitet. De hittar tillbaka till sitt pressspel. Och det framstår ju som att Arsenal är ju det lättaste laget i världen att sätta press mot. För det finns inget lag som gillar att spela bort bollen och bli så stressade så mycket som Arsenal gör. Och när den pressen sätts på Sokratis, som också då har fått så här instruktioner, vad som än händer, spela längs marken, då går det åt hela helvete. Så det här var ju en otroligt frustrerande match. Arsenal borde bara ha vunnit det här. Och man tycker så synd också om offensiven. Och det här är ju, det har varit inne på tusen gånger förut. Arsenals offensiv, så otrolig kontrast mot den kassa defensiven. Men man slutar liksom aldrig att tycka, vad måste Aubameyang känna liksom, när han vet så här, jag är en av världens bästa anfallare. Jag gör jättemånga mål. Jag kanske vinner skytteligan i Premier League. Jag gjorde det förra gången. Spelar ingen roll. Nej, vi kom, där bak vi står en grekisk idiot. Det står en grekisk idiot där. Spelar bollen till Tom Cleverley. I sig ingen jättebra fotbollsspelare.
Nej.
Men han behöver bara stå där. Tom Cleverley, alltså Watford borde ha vunnit den här matchen. Tom Cleverley borde gjort tre mål, men han är ju, jag ska inte säga att han är sämst, men han är för dålig. Han är för dålig. Och Leno gör ju en fantastisk räddning där längre fram när Watford får en omställning. Och Watford kunde ha gjort betydligt fler mål. Deulofeu borde ju ha gjort ett till mål. Han var millimeter från att sätta 3-2.
Men om vi bara pausar. För om man ska försöka koka ner det här till någonting.
Jag kan inte det.
Men risk också för att låta då hack i skivan. Det känns som att Arsenal fans i 10 år har bett om mer pragmatism från sin tränare. Det. Och vi kommer tillbaka, det är ett nytt namn, samma problem på något sätt.
Ja.
Men tror du att vi kommer få se någon förändring från Unai Emery, eller är det så att Arsenal faktiskt måste tänka om i sin, i vem de har som ledare?
Ja, det har tyckt ganska länge, ser du. Sen, jag har liksom inget emot att man har viss naivitet i spelet. Alltså likt Guardiola i City, Lampard i Chelsea ska vi inte prata om.
Och Daniel Farke i Norwich.
Daniel Farke. Men då får du också, då måste liksom fördelen av ett naivt spel finnas där liksom. Men det känns inte riktigt som det gör det i Arsenal. Alltså jag tänker inte ge Emery cred för målen som görs heller. För jag, det är liksom så här, det är svårt att säga vad ska man härleda till en tränare. Men jag tycker det är ganska lätt i så här Klopp eller City-fallen att man kan liksom titta på ett mål och säga det där är, det är ett Guardiola-mål, det är Guardiola-fotboll, eller det där är Klopp-fotboll. Men med det känns det som att han har liksom, det här har varit inne på massa gånger förut, men han har ju tagit över Wengers lag och fostrat ett lag som spelar exakt likadant, med exakt samma brister, exakt samma fördelar. Det här kunde också varit Wenger. Du har sett 2-0-målet. Alltså perfekt mål. Perfekt mål. Alltså jag slår en jättesnygg boll. Maitland-Niles slår in. Maitland-Niles springer in. Slår en diagonalt uppåtvänd boll. Aubameyang slår in öppet mål. Perfekt fotboll. Perfekt fotboll.
Ja, men det har vi också sett Arsenal göra i 15 år.
Ja. Men det är liksom Wenger-fotboll. Och sen kommer ännu mer Wenger-fotboll när de tappar allt i andra halvlek och ser så loja och livlösa och ointresserade ut. Och sen liksom ska man liksom köpa att Sokratis går ut och ber om ursäkt på Instagram. Jag likade inte den bilden. Okej, jag gjorde det. Jag var tvungen. Jag tänkte synd om honom. Men jag borde inte. Ja, men jag borde alltså stått emot och inte likat den bilden.
Men jag måste stoppa dig nu, Sebastian, och säga så här. För att detta blev vår slutpunkt ju.
Ja.
Nästa gång vi pratar om Arsenal så måste vi ha något nytt att säga.
För även... Men ge mig något nytt att säga då.
Ja, nej,
det är ju samma sak hela tiden.
Ja, och därför kan vi inte prata om det längre.
Ska vara Arsenal-bärn i den här podden?
Ja,
vi har faktiskt haft det en gång förut, kommer du ihåg det? Jag hade typ ett avsnitt där jag inte fick prata om Arsenal.
Ja.
Nej, jag vet, jag hör ju själv hur jag låter. Jag säger
inget,
ju samma sak.
Om inget spektakulärt sker nästa vecka, någonting där vi kan se att här finns det liksom en talespunkt, så säger jag nu, då är det Arsenal-bärn nästa vecka. Och så säger jag Liverpool-bärn. Jag är så jävla trött på att de är så bra. Tack och hej.
Pontus Inge här för det. We'll be right back.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.